Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Nar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Upton Sinclairs The Jungle är en amerikansk samhällsroman från 1906 och en av den progressiva erans mest inflytelserika skildringar av industrisamhället. Romanen följer den litauiske immigranten Jurgis Rudkus och hans familj som kommer till Chicago med hopp om arbete, trygghet och ett bättre liv. Istället möter de arbetslöshet, skulder, farliga fabriker och ett politiskt system där inflytande ofta köps. Berättelsen är förlagd till Chicagos köttindustri. Särskilt området kring Union Stockyards, men dess egentliga ämne är människors utsatthet när arbete, bostad och hälsa behandlas som varor. Sinclair skrev boken för att väcka förståelse för arbetarklassens villkor och argumentera för socialism. Många samtida läsare reagerade dock starkast på beskrivningarna av smutsig och osäker livsmedelshantering. Därmed blev romanen både en litterär protest och en del av bakgrunden till USA:s livsmedelsreformer 1906. Den förenar melodramatisk familjeberättelse, journalistiskt präglad detaljrikedom och tydlig politisk agitation. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, immigrantdrömmen krossas av ett systematiskt beroende. Jurgis Rudkus anländer till Chicago med den övertygelse som ofta förknippas med den amerikanska drömmen. Att styrka, flit och sparsamhet ska ge familjen en stabil framtid. Sinclair använder denna optimism som kontrast till en arbetsmarknad där individens ansträngning inte ger kontroll över livet. Familjen behöver snabbt acceptera vilket arbete som helst och även barn och äldre dras in i försörjningen. När en person blir sjuk, skadas eller mister jobbet finns ingen ekonomisk marginal som skyddar de andra. Romanen visar därför fattigdom som en kedja av beroenden snarare än som följden av enskilda dåliga val. Ett husköp som först framstår som vägen till respektabilitet blir istället en skuld med dolda kostnader. Arbetsgivare, hyresvärdar och mellanhänder kan dra nytta av att immigranter har begränsade språkkunskaper, svaga nätverk och små möjligheter att säga emot. Detta gör berättelsen till en kritik av föreställningen att formell frihet räcker. Familjen är fri att söka arbete men saknar reella möjligheter att förhandla om lön, säkerhet eller boende. För svenska läsare kan romanen också belysa en historisk kontrast. Sverige hade vid samma tid en omfattande utvandring till USA och boken påminner om att löftet om Amerika ofta samexisterade med hårda villkor för nyanlända arbetare. För det andra, köttindustrin visar hur vinstkrav förvandlar människor till slittdelar. Slakterierna i Chicago är romanens mest konkreta bild av industrikapitalismens logik. Arbetet beskrivs som tungt, riskfyllt och uppdelat i små moment där den enskilda arbetaren lätt kan ersättas. Maskiner, hala golv, kyla och långa arbetsdagar gör kroppsskador och sjukdom till ständiga hot. Det avgörande hos Sinclair är inte enbart att arbetsmiljön är farlig utan att faran behandlas som en normal produktionskostnad. Den som skadas förlorar inkomsten medan företaget kan anlita någon annan. Jurgis kropp, som i början framstår som hans främsta tillgång, förbrukas gradvis av arbetet och av osäkerheten kring arbetet. Romanen kopplar också fabriken till hemmet. När lönen sviker försämras mat, bostad, hälsa och familjerelationer, vilket gör att exploateringen fortsätter efter arbetsdagens slut. Sinclair riktar därmed blicken mot ett helt produktionssystem, inte bara mot enskilda brutala chefer. Hans bild är medvetet, stark och ofta skoningslös, men den förklarar varför boken blev central i amerikansk debatt om arbetsvillkor. Den väcker fortfarande frågor om arbetsmiljöansvar, tillfälliga anställningar och globala leverantörskedjor. En vara kan vara billig för konsumenten, därför att risker och kostnader har flyttats till de som producerar den. För det tredje, livsmedelsskandalen gav romanen en annan politisk verkan än Sinclair avsåg. The Jungle är berömd för sina skildringar av hur kött hanteras i fabrikerna. Sinclair beskriver en miljö där smuts, avfall, sjuka djur och förorenade produkter kan hamna i den mat som säljs till allmänheten. Dessa partier gjorde ett starkt intryck på läsare som kanske inte annars hade reagerat lika kraftigt på arbetarnas misär. Sinclair formulerade senare den välkända poängen att han siktade på publikens hjärta men träffade dess mage. Reaktionen bidrog till det tryck som omgav antagandet av Meat Inspection Act och Pure Food and Drug Act år 1906. Romanen visar därmed hur konsumentskydd och arbetarskydd hänger ihop, men också hur de kan prioriteras olika. Samma brist på ansvar som skadar den som arbetar vid maskinen kan skada den som köper den färdiga produkten. Ändå fick livsmedelssäkerheten snarare tydligare politiska följder än många av romanens krav på förbättrade arbetsvillkor. Det är en viktig spänning i bokens eftermäle. Den blev ett argument för offentlig kontroll av matproduktion, samtidigt som dess bredare socialistiska kritik inte fick samma genomslag. För nutida läsare gör detta romanen användbar som exempel på hur starka bilder och konsumentoro kan styra vilka delar av ett socialt problem som blir politiskt möjliga att reformera. För det fjärde, korruptionen binder samman fabrik, bostadsmarknad, polis och politik. Sinclair skildrar inte familjens problem som begränsade till arbetsplatsen. Istället byggs Chicago upp som ett nätverk där flera institutioner förstärker varandras makt över fattiga invånare. Ohederliga affärer kring bostäder, beroendet av arbetsförmedlare och chefer, polisens agerande och den lokala partipolitiken framstår som delar av samma struktur. När Jurgis försöker försvara sin värdighet eller reagera mot övergrepp möter han inte ett neutralt rättssystem utan en ordning där pengar och kontakter väger tungt. Resultatet är att lagar och myndigheter som borde skydda utsatta ofta upplevs som ytterligare hot. Detta är en central anledning till att romanen är mer än en rapport om slakterier. Den analyserar hur ekonomisk makt kan påverka bostäder, rättvisa och demokrati på samma gång. Berättelsen är polemisk och Sinclair tecknar ofta skarpa motsättningar mellan de mäktiga och de maktlösa. Men den konkreta kedjan av händelser ger kritiken kraft. En förlust på jobbet leder till skuld, skulden leder till större sårbarhet och sårbarheten gör det svårare att få rättelse. För läsaren blir frågan därför institutionell. Vilka skydd behövs när den som drabbas saknar pengar, tid och socialt inflytande att driva sin sak? Slutligen. Socialismen är både romanens lösning och dess mest omdiskuterade grepp. Mot slutet går The Jungle från att främst vara en berättelse om en familjs sammanbrott till att öppet argumentera för socialism. Juris möter en politisk rörelse som ger hans erfarenheter en större förklaring. Det han tidigare uppfattat som personliga nederlag framstår då som följder av ett ekonomiskt system där produktion styrs av privat vinst snarare än av människors behov. För Sinclair var detta inte ett sidospår utan romanens avsedda slutsats. Han ville visa att välgörenhet, individuell karaktär och begränsade korrigeringar inte räckte mot problemen han beskrivit. Den tydliga politiska avslutningen har samtidigt delat läsare och kritiker. Många uppfattar de sista kapitlen som mindre konstnärligt integrerade än den tidigare, närgångna skildringen av familjens liv. Berättelsens realism ersätts delvis av program och övertygelse. Just den förändringen är dock historiskt intressant. Den visar den amerikanska socialistiska rörelsens språk och ambitioner under tidigt 1900-tal och den gör romanens politiska position omöjlig att missa. En genomtänkt läsning behöver därför skilja mellan två frågor. Man kan se värdet i Sinclairs analys av exploatering och offentlig makt utan att okritiskt acceptera hans föreslagna samhällsmodell. Bokens styrka ligger i att den tvingar fram den prövningen, sammanfattningsvis. The Jungle passar särskilt väl för läsare som vill förstå sambandet mellan amerikansk industrialisering, migration, livsmedelssäkerhet och arbetarrörelsens historia. Den är också relevant för den som läser samhällsromaner och vill se hur skönlitteratur kan påverka offentlig opinion och lagstiftning. Som roman kräver den tålamod med sina mörka händelser och sitt uttalade politiska budskap. Sinclair skriver inte med distanserad neutralitet utan använder chock, indignation och medkänsla för att få läsaren att ta ställning. Det kan göra vissa partier, särskilt slutets socialistiska argumentation, mindre nyanserade än den tidiga familjeskildringen. Men samma tydlighet gör boken till ett ovanligt användbart historiskt dokument om hur social kritik fungerade i den progressiva eran. Jämfört med andra realistiska romaner om fattigdom utmärker den sig genom att koppla en enskild invandrarfamiljs erfarenheter till hela kedjan, från fabriksgolvet till middagsbordet. Och den politiska makten. Läsaren får både en intensiv berättelse och ett underlag för att fundera över vilka kostnader som kan döljas bakom låga priser och effektiv produktion. Den praktiska behållningen är inte ett färdigt politiskt svar, utan en skarpare förmåga att se hur arbetsvillkor, konsumentskydd och demokratiskt ansvar påverkar varandra. Därför har boken behållit sin plats bland USA:s viktigaste protestromaner. Om du vill stödja Upton Sinclair, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!